Hej och hallå! Välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen. Idag är det faktiskt jag, Jessica Rosvall, som får vara samtalsledare i den här specialpodden som vi idag har. Jag är ju då Moderaternas europapolitiska talesperson. Men med mig har jag såklart på länk Hans Wallmark. Hej Hans, vem är du?
Hej och hallå! Hans Wallmark, Moderaternas utrikespolitiska talesperson.
Du är välkommen. Och med mig har jag också här i studion Paul Jonsson.
Hej och hallå, Paul Jonsson som är Moderaternas försvarspolitiska talesperson.
Ni är båda välkomna, vi alla tre brukar ju vara i den här podden. Men som sagt, det är en specialpodd och det är en speciell dag idag. För att idag så kommer vi ha en debatt i kammaren om att Sverige deklarerar att vi ska gå med i NATO. Och förra veckan i torsdag så kom ju Finlands besked om att de vill göra det skyndsamt. Och sen presenterade ni den säkerhetspolitiska analysen i fredags. Och som sagt, idag så ska det vara en debatt i kammaren. Det här har ju Moderaterna jobbat för väldigt länge, att Sverige ska bli medlemmar i NATO. Det kommer i en sorglig tid och en bakgrund av ett fruktansvärt krig. Och det är ju inte alls roligt att det är av skälen, men ändå är positivt någonting som vi har jobbat för länge som sagt. Det här är en specialpodd och jag kommer ställa frågor till Hans och Paul. Och ni får svara lite blandat. Men första frågan som jag tänkte ställa till er är till er båda. Om ni tänker er tillbaka, det här har gått väldigt fort här nu på slutet. Om ni tänker er tillbaka för ett år sedan bara, ni tänker var ni befann er då. Trodde ni då att Sverige i närtid skulle ansöka om medlemskap tillsammans med Finland? Och jag börjar med dig Hans.
Ja, så att vi skulle ansöka med Finland, det har jag nog när stora förhoppningar om. Jag har dessutom själv som anhängare av ett svenskt NATO-medlemskap trott och varit övertygad om att det skulle också underlätta för den svenska opinionen att acceptera ett NATO-medlemskap genom att det gjordes då koordinerat med Finland. Så det har slagit in. Däremot så ska jag väl vara helt ärlig och säga att jag var väl kanske inte av den uppfattningen att det skulle ske före midsommar 2022. Där har ju då liksom händelseutvecklingen givet Rysslands krig mot Ukraina och den snabba omsvängningen i Finland, den har ju liksom totalt ritat om kartan. Värt att komma ihåg, det är ju faktiskt att vår partiledare Ulf Kristersson, han sa ju det för några månader sedan då, att han trodde för sin del att Sverige inom bara några få år skulle kunna vara medlemmar utav NATO. Och då gick ju försvarsminister Peter Hultqvist ut och sa att detta var desinformation. Jag undrar vem av de två som ska äta upp sin respektive kommentar.
Eller sko. Paul, hur ser du på det?
Ja, så här då. Jag fick väl en positiv känsla när vi lyckades förhandla fram NATO-optionen då tillsammans med Sverigedemokraterna. Och då upplevde jag att Sverigedemokraterna var ett parti i rörelse när det gällde NATO-frågan. Så då kände man att vi nog efter valet kunde ha betydande förutsättningar då om vi vann att föra Sverige in i NATO. Så det var väl den ena delen som jag kände att det fanns ändå en rörelse som gick i rätt riktning för oss. Men jag trodde ju inte att det skulle ske innan valet, det måste jag känna. När jag först själv insåg vart saker och ting var på väg var när jag ett par dagar efter kriget bröt ut då den 24 februari åkte till Helsingfors och samma dag som jag kom så åkte den finske presidenten över till Washington och de sa att han hade varmkört regeringsplanet i flera dagar för att komma över. Och då var det ju uppenbart att Finland var i rörelse och då insåg man ju snabbt att det skulle ha genomgripande konsekvenser även för ett svenskt säkerhetspolitiskt vägval, att det närmast vore otänkbart att vi skulle stå utanför om Finland gick med.
Så tänkte inte alla just då, men jag håller med. Det har ju hänt otroligt mycket på den här historiska mandatperioden. Det är ju inte bara den här frågan. Vi har haft en hel del andra saker här i riksdagen också, och pandemi och så. Men ritat om kartan, sa du Hans. Det är ju verkligen ett före och efter 24 februari. Men jag tänkte på det. Hur ser ni på att det som har hänt efter Rysslands invasion av Ukraina? Det har ju fått effekter på enighet inom EU, bland annat när vi pratar om de hårda sanktionerna som man faktiskt har enats om på väldigt snabbt och snabbt sätt. Men också kring också den svensk och finsk NATO-ansökan. Paul, ska du börja?
Ja, man brukar ju säga att krig är den största transformatorn i den internationella politiken och den förändrar allt. Så tycker jag verkligen har gjort i det här fallet. Och det är klart, kriget är en djup tragedi, men det finns vackra ögonblick i den. Det mest inspirerande är naturligtvis det ukrainska folkets motståndsvilja. Och det visar att mänsklighetens bästa sidor visas i några av de värsta ögonblicken. Och så det har varit inspirerande. Den andra dimensionen på det är ju att EU står ju mer enad än kanske någonsin kopplat till sanktionspolitiken gentemot Ryssland. Och även den här diskussionen som har varit inom EU hur man skulle förhålla sig till Rysslands politiken som kanske har varit en av de mest splittrande faktorerna, den är ju de facto mer eller mindre avgjord nu. Den tredje dimensionen är väl också då USAs återkomst i Europa och det ledarskap som USA har visat under hela den här krisen och även då hur NATO har agerat kraftfullt och resolut och vår beroende av den säkerhet som NATO levererar i denna hårda säkerhetspolitiska kärna och de här tuffa tiderna, det har väl kanske aldrig varit större än vad det är idag. Sen några sådana reflektioner och hur kriget ändå har förändrat mycket av den europeiska säkerhetsordningen och strukturerna i Europa.
Hans, vad är dina reflektioner?
Nej, men, jag tror att Putin hade tre mål för sin invasion av det fria självständiga grannlandet Ukraina. Det första var att krossa Ukraina som nation. Det andra var att göra Ryssland stort igen. Och det tredje var att splittra EU och NATO. Och då får vi väl konstatera att han har ju kapitalt misslyckats på alla de här tre punkterna. Ukraina är i krig och det är förödande och det är hemskt och det är svårt lidande. Människor dör. Det är svåra övergrepp som är brott mot krigets lagar. Men samtidigt så är nationen Ukraina starkare än någonsin. Därför att folket sluter upp bakom sin nation. Människor förstår vad de kämpar för, sin självständighet, sin rätt att vara ukrainare. Och det är därför det är väldigt talande också att Putin har pratat om att avnazifiera Ukraina, men nu också börjar prata om att avukrainisera Ukraina. Och det gör att liksom, motståndet är kompakt och det stärker ju också moralen för de försvarande styrkorna. Det andra är att Ryssland är svagare än någonsin. De har sina kärnvapen, men i övrigt så är det en parianation. Lika illaluktande i internationella sammanhang som Belarus. Och detta kommer att vara för lång tid. Och det tredje är ju att EU och NATO har visat sig kunna samverka, samarbeta. Precis som Paul nämnde, detta med sanktionerna. Det har nog inte i närtid varit så starka band mellan Europa och Nordamerika, mellan EU och NATO som nu. Och med Sverige och Finland som två nya medlemsstater så har ju det Putin har velat undvika, nämligen att se ett utvidgat, fördjupat samarbete inom NATO. Det blir ju precis den rakt motsatta konsekvensen. Så kriget som startar den 24 februari 2022 är en förändrare och det är förändringar som kommer att påverka vår kontinent under decennier.
Precis. Och jag tycker att ni
håller du med?
Jag håller helt med. Och jag tycker att det märks ju också på det samarbetet som har skett väldigt bra mellan EU och på andra sidan transatlantiska liksom länken, både USA och Kanada och även UK. Så det finns väldigt mycket att säga kring detta. Nu tänkte jag ställa några frågor om Finland. Vi har ju haft otroligt mycket kontakt med finnar senaste 2,5 månader, 3 månader snart kanske det. Och jag skulle fråga er hur ni ser på att Finland har ju haft de har ju legat före oss, har vi pratat om tidigare i podden, men de har också haft en tydligare process och kanske haft en öppnare diskussion och också varit öppna för ett NATO-medlemskap. Hur viktigt har det varit för vår process här, Hans?
Alltså, vi har ju legat väldigt nära vårt systerparti, Samlingspartiet. Inte minst så har ju våra två partiledare och möjliga kommande statsminister respektive land, Petteri Orpo i Finland och Ulf Kristersson i Sverige, har ju jobbat väldigt nära. Och det har vi pratat om tidigare i podden, till exempel att de gemensamt besökte då Washington för att förankra tanken på svenskt-finskt medlemskap. Och det var ju också någonting som kvitterades av Magdalena Andersson i den här ganska omtalade agendadebatten för några dagar sedan, där hon berömde eller tackade Ulf Kristersson för att han hade varit där. det finns ju de som har haft synpunkter på att det var lite för vänligt. Jag tycker ju inte det. Jag tycker att när det är de här breda säkerhetspolitiska frågorna så kan man vara överens, kan man visa enighet, så är det faktiskt en styrka för nationen. Vi kommer att puckla på varandra på så många andra frågor inför valrörelsen där Socialdemokraterna har fel och Moderaterna har rätt om någon frågar mig. Sen har vi också haft den här arbetsgruppen mellan våra två partier, men man får nog säga att Finlands vägval och med den bestämdhet och den tydlighet de har tagit har varit instrumentellt för Sveriges förändring. Och det kämpades ju emot bokstavligt talat in i det sista när det då gjordes sådana här försök om att man skulle kunna bilda någon form av egen försvarsunion mellan Sverige och Finland. En fågel som var liksom inte ens flygande när den lämnade boet och sen så kraschlandade den. Men i det här fallet så har Finland varit den som har suttit längre fram i fordonet och Sverige lite längre bak. Men förhoppningsvis så kommer vi nu i tandem att glida in i mål.
Men vad vackra ord du ändå formulerar dig. Men Paul, har du något att säga? För vi har också haft besök här i riksdagen, jag och finska försvarsutskottet, eller var det försvars- och utrikesutskottet, jag minns inte. Men de var ju också en bredare enighet och våra socialdemokrater var ju tysta. Men delar du Hans uppfattning här?
Ja, jag skulle ju säga att Finlands agerande till och med har varit helt avgörande, tror jag också, framförallt för den svenska regeringen, att den inser att vart Finland var på väg. Och min bild var ju att Finland ville göra detta tillsammans med Sverige och de ville konsultera oss och hålla oss i loopen hela tiden. Men de var inte villiga på att invänta oss, utan det här, man var helt enkelt inställd på att göra detta även om Sverige inte hängde på. Jag tror jag skapade ett hälsosamt tryck på den svenska regeringen. Jag tycker att Finlands handlingskraft och intentionsdjup här är mycket imponerande. Man har ju en mer utsatt geopolitiskt läge än med Sverige med tanke på sin långa landgräns, men har agerat som sagt väldigt mycket handlingskraftigt. Den slutsats som jag tror finnarna har dragit, det är helt enkelt att man tidigare har ju levt med den långa gränsen genom också att ha en rätt så nära dialog emellanåt med Moskva. Men man kände efter 24 februari att det funkar inte riktigt längre. Helt uppenbart så har ju Putin sänkt tröskeln för militär våldsanvändning och han är villig att ta större risker än vad vi kanske trodde förut. Och då funkar inte den gamla modellen och därför så bestämde de sig för att gå in i NATO. Och detta handlar ju i grunden om överlevnad av republiken och slippa genomgå finska vinterkriget som jag tror sitter djupt in i den finska folksjälen.
Får jag följa upp där då, Paul, vi hade ju för ett tag sedan ett möte med för detta finska statsministern Alexander Stubb bland annat. Och där han sa ungefär så här att finnar har en mer pragmatisk syn. Du är inne på det, men vad är det för skillnad på Sverige och Finland när det gäller försvars- och säkerhetspolitik?
Ja, man brukar väl säga det här speaking softly but carry a big stick, brukar man ju säga. Jag tror Teddy Roosevelt som sa det, och Finland har ju haft kvar ett stort försvar och har kanske inte en utrikespolitik som i alla stycken är lika värdedriven i sin politiska diskurs som Sverige har. Vi är ju, brukar höra från amerikaner ibland att de uppfattar oss som idealistiska på gränsen till naiva ibland. Men värdefrågor i svensk utrikespolitik är väldigt uppenbara. I Finland tror jag den präglas mer av geopolitik och småstatsrealism, om jag får luta mig tillbaka på liksom olika akademiska röner. Så att det skiljer sig lite grann i den politiska kulturen. Jag uppfattar också att Finland verkligen är ett land som tar säkerhets- och försvarspolitiken med ett väldigt stort intentionsdjup, och inte minst i ljuset av de historiska referensramar som man har naturligtvis från andra världskriget, men även innan dess.
Får jag dela till? Jag har ju de sista dagarna förklarat för ganska mycket utländska media både vad Sverige befinner sig i processen, men också skillnader och likheter mellan Sverige och Finland. Och då tror jag att vi ska komma ihåg att Finland är ju relativt sett en ung nation. Självständigheten vann man 1917. För det så var man en del av Ryssland, det ryska imperiet, som ett storfurstendöme. Och för det så var man ju den svenska östra rikshalvan. Östra delen av riket var Finland och västra delen var det vi idag kallar Sverige. Så att, och det gör att man har kämpat med blod för att säkra sin självständighet och sin existens. Inbördeskrig och två krig på det sen under 1900-talet. Och det gör precis som Paul inne på att skillnaden mellan Sverige och Finland bland de ledande politikerna och partierna är ju att man haft ett mycket svalare känslomässigt förhållningssätt till sitt nej till NATO. Det har varit ganska utbrett mellan de stora partierna under hela liksom den moderna tiden. Men man har insett att det är därför att det är ett redskap, ett verktyg. Om det skulle behöva aktiveras, att man använder verktyget för att säkra nationens existens, ja då gör man det. Det har ju då uttryckts också genom den så kallade finska NATO-optionen som man då har sagt att man har haft sedan mitten av 90-talet. Där partier har varit överens om att nej, vi tänker inte gå med i NATO nu, men ja, vi utesluter inte att vi skulle kunna använda detta som ett medel. I Sverige har ju det där avvisats. Vi var ju några partier som såg till att man i december 2020 från riksdagens sida kom att uttala vad vi då sa en svensk NATO-option, vilket då regeringen sedan dess kraftfullt har liksom argumenterat emot. Och det skälet till det är ju att det svenska NATO-motståndet har ju haft en mycket mer känslomässig klangbotten. Den har inte varit lika rationell. Och det gör ju att för många som nu har bytt uppfattning och gått från ett nej till NATO till ett ja till NATO, så har det ju varit väldigt nära en process som en människa som byter religion går igenom. Man är liksom i konvertitstadiet. Och det gör att det har nog varit svårt och känslosamt. Därför att för svenska NATO-motståndare till skillnad mot finländska NATO-motståndare. Och det ser man ju också att därför har processen när man väl bestämde sig för att aktivera NATO-optionen varit så mycket lättare i Finland än när då framförallt Socialdemokraterna kom att ändra uppfattning i Sverige. Paul, får bara skicka över ordet till dig igen. Du brukar ju just understryka det här med att i praktiken det vi har sett de senaste 2 månader i Finland, det är ju hur man på ett smart sätt aktiverade sin finländska NATO-option.
Precis, så är det. Och det var ju därför vi ville faktiskt att Sverige också skulle ha den här NATO-optionen, så att vi skulle göra enkelt och gå hand i hand. Så vi har ju jobbat mycket för detta. Men policyn i Sverige har ju varit att den dörren ska hållas stängd och i Finland att NATO-dörren ska hållas öppen. Och i Sverige är alltså den militära alliansfriheten starkt kopplad till identitetspolitik. Det är vilka vi är. Det finns ett engelskt uttryck som fångar det här med att it's good to be neutral. To be Swedish is to be neutral. Therefore it's good to be Swedish. Framförallt sen 1961 brukar man ju prata om och Tage Erlanders metalltal, där man då självförhärligar den militära alliansfriheten, och så bygger man ju på det med kolsuparteorier och så vidare. Så det här har ju varit en stark del av den socialdemokratiska identitetspolitiken, vågar jag påstå, med den militära alliansfriheten.
Jag känner inte riktigt att ni svarade på om ni tycker att vi svenskar eller att finnar är mer pragmatiska än vad svenskar är. Men jag fattar att ni tycker ändå att sossarna har sakta men säkert klivit över till att bli...
Ja, om jag bara får byta in. Alltså dels så tror jag att vi inte fullt ut ska generalisera, för det finns ju några svenskar. Jag tycker att till exempel i den här podden så är vi 3 stycken som då argumenterar för ett svenskt NATO-medlemskap en längre tid. Men jag tror nog att Paul och jag försökte ändå beskriva att motståndet, inte minst bland socialdemokrater, det har nog varit mer känslomässigt i Sverige. Och i Finland, även hos socialdemokrater, har man förhållit sig mer rationellt till sin egen försvars- och säkerhetspolitik.
Jag tänkte jag fråga en fråga som jag tror Hans vill börja på, därför att det rör nordiskt, och det vet jag att du vill ofta prata om. Och då tänkte jag på
nordism,
ja, precis. Nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete. Om vi nu, både Sverige och Finland nu blir medlemmar, och vi har ju haft ett otroligt nära samarbete, framförallt med Finland. Men hur kommer det här, att vårt medlemskap, att påverka vårt gemensamma, det nordiska försvars- och säkerhetssamarbete? Det vill nog du börja på, Hans.
Ja, och det där tycker jag egentligen är en väldigt viktig fråga. Därför att det finns säkert en och annan i riksdagen som, när väl nu liksom plåstret är avrivet, kommer att pusta ut och säga ja, nu är det här gjort och så är det färdigt med det. Det är precis tvärtom. Det här är inte slutet, det här är början. nu börjar en väldigt spännande fas i svensk försvars- och säkerhetspolitik där vi då som kommande NATO-medlemmar ska utveckla vår gemensamma försvarsplanering med våra grannländer, hur vi liksom ser på norra Europa. Dels så handlar det om att vi nu kommer att vara på det sättet sida vid sida med Estland, Lettland, Litauen, Norge, Danmark, Island, Storbritannien, Nederländerna, Polen, Tyskland. Tänk vad vi kan göra mycket. Och inte minst så, jag tycker det är bra att man undertecknar det här samverkans- och solidaritetsavtalet med Storbritannien. Men nu kan vi ytterligare fördjupa det. Det var en förlust, och det vet ju inte minst du, Jessica, när Storbritannien lämnade EU. Vi kommer inte kunna komma tillbaka till liksom det som har varit, men vi får hitta en ny form utav att samverka mellan den här norra flankens länder. Och där kommer försvars- och säkerhetspolitik att vara själva fundamentet för det. Sen till det är det ju, det här är ju länder som vi gör affärer med. Det här är ju vår absoluta närmaste hemmamarknad, så vi kommer ju att vara med och skydda och försvara vår hemmamarknad. Sen tror jag att om man tittar på kartbilden så är det ju så att Finland har lite drygt 1300 km landgräns mot Ryssland. Det är naturligt att det blir ett grönare försvar, det vill säga mycket mot på armésidan, kompletterat då naturligtvis med flyg och marin. Medan vi i Sverige, vi har ungefär 40% av strandtomten i Östersjöområdet. Ja, det blir rätt naturligt att det blir vi som kommer att ligga på den marina sidan och på flygsidan och den typen av frågor. Naturligtvis med armén som en viktig komponent i detta. Så jag tror att en logisk konsekvens av ett medlemskap och den kommande gemensamma försvarsplaneringen, det blir ju också lite grann den här mera uppdelningen nu och samverkan och samarbetet mellan länderna i vårt närområde. Jag var för övrigt för någon dag sedan på besök tillsammans med andra NATO-länder i Lettland, och då besökte vi både deras armébas och deras flygbas. För övrigt så hade ju då JAS Gripenplan bara för någon vecka sedan landat där i en uppvisning. Så att jag tror att den här typen av frågor, nämligen också hur vi är närvarande, stödjer och synliggör oss i Baltikum, kommer att bli en viktigare del som aktiva, framåtlutade NATO-medlemmar. Eller vad säger du, Paul?
Ja, och om jag får ta de lite längre historiska linjerna så vågar jag påstå att dagens besked är ett slutgiltigt uppbrott från 1812 års neutralitetspolitik. Det var ju så från 1812 år, åtminstone fram till EU-inträdet, då uppnådde ju Sverige säkerhet genom att isolera sig från affärerna på den europeiska kontinenten, och vi skulle hålla oss borta och vi skulle inte engagera oss. Och sen blev vi EU-medlemmar 1995, och då funkar inte det riktigt, utan då hade vi en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, och vi pratade inte längre om att Sverige skulle vara en självständig röst i världspolitiken, utan att vi skulle agera via EU och se till att EU har en stark roll i världen. Men fullt ut för att ena Norden på det försvarspolitiska området har vi egentligen inte gjort förrän idag. För nu kommer ju naturligtvis alla fem nordiska länderna att ha samma säkerhetslösning både i fred, kris och krig. Och det är ett historiskt ögonblick, och det skapar fantastiska möjligheter för ett fördjupat nordiskt och nordisk-baltiskt försvarssamarbete. I grunden handlar ju detta om också att ett svenskt och ett finskt NATO-medlemskap är konfliktavhållande och stabiliserande. Vi har ju haft en tidigare statsminister som pratade om värdet utav fria ytor. Vi tycker att fria ytor eller gråzoner är en riktigt dålig idé, utan vad det här handlar om är, det handlar om en enande utav de nordiska länderna och de baltiska länderna, och att vi utgör ett gemensamt militärgeografiskt område. Nu kommer det att skapas upp nya möjligheter för att kraftfullt fördjupa det, inte minst militära samarbetet som Hans är inne på, både på de blå stridskrafterna men även på arméstridskrafterna. Så det här är ett helt nytt steg i att verkligen på allvar fördjupa den nordiska samverkan, men också kunna och en, åtminstone på marginalen, en viss rollspecialisering och bördefördelning beroende på respektive lands militära styrka.
Paul, Hans sa att det här, vissa kanske tror att nu är det liksom avgjort och klart, men det är ju inte. Bara för att vi Sverige och Finland har enat sig om ett NATO-medlemskap, så är det ju en del kvar. Är det så att Sverige nu kommer att ta sig emot med öppna armar av NATO? Eller kan du beskriva lite kort om hur processen framåt ser ut?
Ja, mycket av arbetet börjar nu. Det var ju Hans inne på också. Dels så behöver vi ha en tydlig vision. Vad vill vi göra med NATO-medlemskapet? Vi upplevde ju då att socialdemokratin, när vi anslöt oss till EG och sen EU 1995, att man backade in i det medlemskapet. Det presenterades ju inom ramen för ett ekonomiskt krispaket där man då skulle hantera, för att hantera den dåvarande allvarliga ekonomiska krisen skulle man gå med i EG. Nu behöver vi gå in med hull och hår, engagera oss och ha en tydlig vision för vad vi vill göra. Dels bidra med säkerhet för andra länder, men också hur det kan främja våra utrikes- och säkerhetspolitiska intressen. Så det tycker jag är jätteviktigt att mejsla ut en sån tydlig vision. Den andra dimensionen är att det kommer ju nu då återstå en hel del diplomatiskt fotarbete. Det är 30 nationella parlament som ska ratificera en svensk anslutning till NATO, och det gäller naturligtvis att få de nationella parlamentens välvilja, och de kommer att utvärdera oss på hur mycket av en säkerhetsproducent vi är och hur mycket vi satsar på det nationella försvaret och så vidare. Och det blir ju, det är som sagt, inte minst det parlamentariska arbetet här mellan parlament väldigt, väldigt viktigt för oss, för att se till att vi har en framgångsrik ratifikationsprocess. Vi vill ju ha den processen så kort och intensiv som bara det går, så att vi kan gå från att vara invitee-status, som det heter, där vi är inbjudna som medlemmar, och tills att vi blir fullvärdiga medlemmar och också innefattas fullt ut av artikel 5.
Och det här är en ledande fråga, Paul, men hur mycket pengar vill Moderaterna satsa?
Vi har sagt att 2% av BNP till 2025, och det tycker vi också är viktigt med anledning av att skicka en signal till NATO att vi vill vara just en säkerhetsproducent. Och då ska ni ju veta att vi förra året så låg Finland på 2% av BNP och Sverige låg på 1,3% av BNP i SIPRI. Det är väldigt viktigt för att vi ska få en gynnsam ratifikationsprocess, att Sverige visar att vi snabbt vill komma upp till 2% av BNP. Då gärna till 2025. Som ni vet då, så har ju NATO sagt som målsättning att alla allierade ska uppnå 2% av BNP. Och nu är det väl 12 eller 13 som har gjort det, men man har ju sagt målribban 2% till 2024. Så viktigt för oss är en signal till vår omvärld och framförallt till NATO att vi snabbt höjer också försvarsanslagen, inklusive ett försvarsanslag som motsvarar 2% av BNP till 2025.
Och kritikerna säger att det inte går att göra så här fort. Går det att göra?
Jo då, det går. Försvarsmaktens eget underlag ligger ju på 1,8 2025, så visst går det. Men då måste vi också ge förutsättningar för Försvarsmakten att växa. Det kommer att ha en hel del genomgripande konsekvenser för vår försvarsplanering nu när vi blir NATO-medlemmar givetvis. Det är ju inte, vi ska ju inte försvara Sverige ensamt utan tillsammans med 30 allierade. Men då måste vi också skapa möjligheter att snabbt försvarsmakten att kunna växla upp, och då kan det handla om större materiellinköp. Det kan handla om att vi behöver se över tillståndsprocesser. Det är ett stort aber för försvarsmakten att man inte får tillgång till övningsfält. Det handlar om att alla inom försvarsfamiljen också måste ha förutsättning att leverera, inte minst FMV och FOI och så vidare. Så om man gör det tillsammans med ett reformpaket, så undrar jag att målsättningen 2% BNP 2025 är realistisk.
Hans, har du någonting att tillägga om just processen framåt?
Nej, men precis som Paul är inne på, så tror jag att det blir nog så viktigt att på olika sätt göra det lättare för de 30 medlemsstaternas parlament att godkänna Sverige och Finlands ansökan. Och då är det ju bra att man är på plats och förklarar just sådana saker som Paul är inne på. Hur vi kan vara en säkerhetsleverantör, hur vi är en bidragare till att öka tryggheten och säkra freden i vår del av världen. Och att vi själva har som tydlig och bestämd ambition att öka våra försvarsutgifter till motsvarande 2%, vilket då är en rekommendation från NATOs toppmöte för några år sedan. Så att det är väl helt enkelt att tydligt, ärligt och klart visa upp de kort vi har. Och då tror jag att, så att säga, länderna kommer att med lätthet kunna övertygas. Men sen ska man ju, vi är ju alla tre riksdagsledamöter, så vi vet ju att det alltid i ett parlament kan bli olika saker som kanske inte nödvändigtvis är kopplad till frågan, som ändå kopplas eller liksom görs, ja, man det ena kommer att förutsätta det andra. Och därför så behövs liksom det här parlamentariska fotarbetet. Jag berättade just att jag var i Lettland för några dagar sedan. En av anledningarna var just där att träffa olika företrädare för andra länder och helt enkelt uppmuntra dem att vara snabba i sina ratifikationsprocesser. Jag tror också glädjande nog att bland de baltiska och nordiska, möjligtvis de baltiska, nordiska och nordeuropeiska länderna, så kommer det att finnas en stor vilja att tävla lite grann, att försöka så snabbt som möjligt bli bekräftande utav Sveriges och Finlands NATO-medlemskap för att också visa på den samhörighet som finns här uppe i Nordeuropa. Och det tycker jag är bra.
Jag tycker man ska vara ödmjuk för det som Donald Rumsfeld kallade en gång för såna known unknowns, överraskningar som tenderar att dyka upp ut med vägens gång, men alla signaler som vi har hört hittills från USA, från NATOs generalsekreterare och från alla våra nära partnerländer är att vi borde vara välkomna och vi borde också uppskattade medlemmar i NATO. Vi har, det här är två mogna demokratier, det är välfärdsstater, det är länder med betydande militär förmåga. Dels har ju Sverige en stark försvarsindustriell bas, vi har ett starkt luftförsvar, Finland har en stark armé, så att jag har gott hopp om att vi kommer att vara välkomna och att ratifikationsprocessen kommer att gå relativt snabbt.
Det var hoppfulla besked. Hans?
Ja, nej men precis. Och jag tror att det är just viktigt att understryka att det är klart att inget är klart förrän det är färdigt. Och därför så ska man ta höjd för ganska mycket. Det är samma sak som att vi får ju också frågor. Ja, är det farligt nu och så? Ja, man ska inte utesluta någonting, men det är klart att vi kommer att göra vad vi kan för att det liksom ska utstråla trygghet och säkerhet. Och olika länder kommer ju, tror jag också, att på olika sätt bekräfta det med politiska uttalanden och kanske att vi får se flottbesök eller övningar eller en del annat under den här ansöknings- och beviljandeperioden. Så det är viktigt att liksom ta höjd för det. Samtidigt ska man också vara glad åt alla de företrädare nu för olika länder, inklusive generalsekreterare Stoltenberg, som ändå säger att det är positivt att Sverige och Finland fyller två vita luckor i en färgad kartbild i övrigt.
Paul, vad tycker du? Alltså, det är många som pratar om det här som kommer att hända just nu i den här perioden då, som vi kommer att befinna oss i mellan ansökan och att man blir godkänd och att den är farlig. Vad tror du kommer hända? Och min andra fråga på det, är Sverige redo och rustat för det?
Mm. Så här då, NATOs generalsekreterare har sagt att när vi uppnår kandidatstatus och blir, som det heter, invitee, då kommer vi komma in i ett nytt skede i vår relation med NATO. Då får vi till exempel delta i princip i alla arbetsgrupper och vi kommer mycket närmare in. Och under den fasen så har ju också flera partnerländer till oss då, som är medlemmar och allierade, har ju sagt att då är de villiga att vidta säkerhetsfrämjande åtgärder. Och det kan ju handla om det som han sa om ökad marinnärvaro till exempel av Storbritannien och USA. Och det kan handla om större och mer kvalificerade övningar. Och det är klart att det höjer tröskeln ännu mer för Ryssland att angripa ett land som är invitee och som är så intimt kopplat med NATO. Så vad kan ryssarna göra då? Ja, det är klart en hel del av more of the same som vi ser idag. Vi ser redan idag rätt så omfattande desinformationsoperationer, propaganda och cyberangrepp. Det andra som vi också har sett över tid är ju då kränkningar. Vi såg en senast över Gotland och fyra ryska plan kränkte svenskt territorium. Men det här har vi ju liksom sett över tid och jag tycker det finns ingen skäl att stressa upp sig från det här, för att grund av att Ryssland skramlar med sablar. Det man också militärt ska komma ihåg, det är att Ryssland framförallt när det kommer till marxistkrafter är djupt nedgrävd i Ukraina. Och man har det rätt så tomt på garnisonen i Kaliningrad och på andra ställen i vårt eget närområde, just på grund av att Ryssland är uppbundna där. Och hela tiden naturligtvis ska hålla huvudet kallt. Och det här är ju verkligen en investering i vår säkerhet. Det här är ett långsiktigt beslut. Så att stay the course och hålla kursen, det är min bedömning. Och Rysslands militära handlingsutrymme för att göra någonting nu är mindre än vad det var innan kriget bröt ut mot Ukraina.
Mm. Vad tänker du på, eller på Hans, men jag tänker också på, om du säger någonting mer på, om Ryssland just, alltså, kommer vi få leva med ett Ryssland som utgör ett stort hot mot Sverige under överskådlig tid?
Ja, inte bara mot Sverige utan för det första mot sin egen befolkning och för det andra mot grannländer och för det tredje mot en liksom säker och fredlig världsordning. Putin och hans hejdukar kring honom har ju visat liksom att Ryssland har släppt alla hämningar, alla fördämningar. Nu pratar man om grannländer som nazister och man utkämpar liksom en kamp mot andra som, där man återknyter då till sin egen andra världskrigshistoria. Och det är liksom de absurditeter staplade på varandra, som anklagelser om att Zelensky då, Ukrainas president, som utav judisk härkomst skulle liksom leda en drogberoende nazistregim, illegal sådan. Det är så befängt väldigt mycket av det som sker, och det gör ju att det måste vi ju ta höjd för, och det gör att på alla sätt måste vi liksom hålla Ryssland begränsat, kontrollerat. Där är sanktionspolitiken central. Det är viktigt att Europa håller ihop, att EU och NATO håller samman kring den här kursen. Men jag tror att man tyvärr under överskådlig tid måste liksom räkna med ett svårhanterat Ryssland. Och till det ska man ju då addera att hur utser man nya ledare i ett land som saknar fungerande demokratiska institutioner? Det kommer ju oundvikligen en dag, nära i tid eller långt borta i tid, men en dag kommer när Putin inte längre är där. Och då är frågan, hur utser man då liksom Putins efterträdare? Det finns ju ingen logik i det när parlament och andra partier är liksom gummistämplar som idag används för att bekräfta Putins makt. Utan det är ju oligarker, de som har snattat utav folket, det är det militärindustriella komplexet och det är säkerhetstjänsten. Det är ju liksom de maktcirklar som finns i Ryssland idag. Och det gör ju att det går ju inte att förutsäga som i Sverige eller Tyskland eller Frankrike hur liksom man väljer. Därför att det finns inte den typen av demokratiska strukturer och institutioner.
Jag ska runda av här nu, men Hans, jag vill fråga dig. Vi har pratat om NATO-ansökan både lite historiskt, i alla fall i ett år, och här och nu och framåt. Men jag skulle vilja fråga, som jag inledde med, det här kommer ju i en tid, alltså Moderaterna har ju drivit det här länge, men det kommer ju en bakgrund av ett fruktansvärt krig. Och då undrar jag om du kan säga om vad du tycker att Sverige borde kunna göra någonting mer för att stödja Ukraina.
Absolut, men sen tycker jag då, som jag sa tidigare, att vi ska se detta också i ljuset utav som ett slags stöd till Ukraina. Det här är ju vad Putin inte vill uppnå. Då ska han få precis just detta. Sen ska vi som land stödja Ukraina när det gäller mer vapen, både från svensk sida men också genom EU-samarbetet. Det handlar om pengar, det handlar om beredskap för den återuppbyggnad av Ukraina som oundvikligen ska ske, och då är det klart att då ska vi hjälpa till, då ska vi bistå, och det gäller att upprätthålla tanken på Ukraina men även andra hotade länder i närområdet som Georgien och Moldavien, upprätthålla tanken och idén på att de en dag ska kunna omfamnas i den europeiska familjen som fullvärdiga medlemmar. Allt detta behövs sammantaget. Men ett svenskt och ett finländskt NATO-medlemskap är delkomponenter i att mota tillbaka Ryssland och visa att kriget, aggressionen, invasionen mot Ukraina får dramatiskt avgörande konsekvenser för vår kontinent.
Precis så är det, och ett svenskt och ett finskt NATO-medlemskap är alltså alla moders oavsiktliga konsekvens av ett enfalligt ryskt krig. Så det här har ju verkligen ställt till det för Putin själv. Så det här är ju self-inflicted, en konsekvens av hans rena anfallskrig mot Ukraina. Ja, vi kan definitivt göra mer för Ukraina. Det är dags nu för en tredje leverans av vapen till Ukraina. Det är viktigt. Det är också viktigt att vi eskalerar när vi ser att brutaliteten från rysk sida mot det ukrainska folket ökar. Då ska vi ge ännu mer kvalificerade vapen. Jag skulle gärna vilja se luftvärnssystem och jag skulle vilja se sjömålsrobotar. Och vi har en del sådana resurser som vi har utvecklat själva. Det finns ett system som heter Robot 7090 och ett som heter Robot 17 till exempel. Så att vi har förmågor som vi i en eller annan form skulle behöva överföra till Ukraina. Och det är viktigt för det, dels för att Ukraina ska ha möjlighet att försvara sig själva. Men som alltid så är det ju så att ukrainarna också försvarar oss genom sitt tappra motstånd.
Då tycker jag att vi rundar av den här extra podden som är på en historisk dag. Det kommer bli en spännande tid framöver. Vi har lärt oss otroligt mycket här idag. Mina två kollegor Hans och Paul har jobbat intensivt under en lång tid nu och kommer, som jag förstår det hela, jobba intensivt en tid framöver också. Jag vill säga tack så mycket för idag. Tack Paul.
Tack.
Tack Hans som är med på länk och tack Tor som står vid mixerbordet. Och tack från mig och hej då.
Stort tack. Hej då.
Hej då.